7, Utklippan saknar uppgift, Ölands södra och norra udde sydväst 5. Harstena väst 5, Hoburg väst 7, Östergansholm saknar uppgift, Fårösund sydväst 4, Gotska Sandön saknar uppgift. Landsort väst 7, Skarpe nordväst 2, Svenska Högarna nordväst 6, Söderarm nordväst 8. Finska Utö nordväst 6, Nyhamn nordväst 7, Märket och Örskär nordväst 10, Egegrund och Kuggören väst 7. Brämön nordväst 11, Lunga väst 8, Skagsudde nordväst 7, Järnesklubb väst 2, Holmen nord 3, dålig sikt och regn. Bjureklubb nord 4, dålig sikt och regn. Piterönskär nordväst 2, Rödkallen väst 3, Kemi 4, Ost 3, Storön nordväst 2. Och det var allt från SMHI. 06.55 är det dags för landrapport.
God morgon, här är Ekot. Regeringen skärper kontrollen av den så kallade skuggflottan i Östersjön. Justitieminister Gunnar Strömmer säger att det är viktigt att agera eftersom skuggflottan blivit en central del i det ryska krigsmaskineriet.
Vi tänker att det både ska ha en preventiv avskräckande effekt mot fartyg som ingår i den ryska skuggflottan och också ge underlag för att vidta andra åtgärder som exempelvis då att sanktionslista fler fartyg.
Ja, regeringen har fattat beslut om en ny förordning som innebär att Kustbevakningen och Sjöfartsverket från och med den 1 juli ska samla in försäkringsuppgifter även från fartyg som passerar svenskt sjöterritorium eller ekonomisk zon, inte bara de som anlöper en hamn. Det här är, enligt en promemoria från Justitiedepartementet, en viktig pusselbit i arbetet mot den så kallade skuggflottan som används för att kringgå sanktioner som oljepristaket. Och det är viktigt att agera enligt justitieminister Gunnar Strömmer.
Den ryska skuggflottan allt sedan Ryssland inledde sin fullskalig invasion mot Ukraina spelar en väldigt viktig roll för det ryska krigsmaskineriet.
Reporter Lova Olsson. I Lunds kommun knivskars en pojke i bröstet igår kväll, rapporterar Sydsvenskan. Han skadades allvarligt och vårdas nu på sjukhus. Tre personer har gripits och de är nu misstänkta för mordförsök. Under sin kongress i Göteborg har Socialdemokraterna sagt ja till att tillfälligt sänka straffbarhetsåldern till 14 år vid allvarliga brott. Beslutet togs efter en hård debatt på S-kongressen. Teresa Carvalho är partiets rättspolitiska talesperson.
Här måste vi vara modiga och testa nya verktyg, men givetvis behöver vi också utvärdera det här efter en tid.
Socialdemokraterna vill nu alltså tillfälligt pröva och utvärdera en sänkt straffbarhetsålder men är fortfarande emot generella sänkningar. USAs president Donald Trump säger att han planerar att höja importtullarna på utländskt stål från 25% till 50%. Sen Trump tillträdde så har priset på stålprodukter i USA ökat med runt 16% och högre tullar väntas driva upp priset ytterligare. Så vädret idag blir det soligt i södra Götaland, i resten av Götaland och Svealand växlande molnighet. I södra Norrland halvklart till mulet. I norra Norrland blir det regn följt av uppehåll och uppklarning. Temperatur 15-20 grader i söder och 5-15 grader i norr. Det var Ekot klockan 6 i studion. Carina Segura Morberg.
P1, Sveriges Radio.
Det är tidigt lördag morgon, maj månads sista dag, den 31 maj. 6:03 är klockan. Har du någon Petronella eller Pernilla i närheten kan du ju passa på att önska både god morgon och lägga till ett grattis på namnsdagen. Idag alltså den 31 maj. Om några minuter ska det spanas efter svarttärnor.
Om man hör det här gnälliga lätet, då är det dags att kolla uppåt. Vid några dammar i Kristianstad vattenrike kan man skåda en ovanlig fågelart.
Kommer de rätt över oss? Svarthanarna. Wow! Jättefina är de.
Lär känna svarthanarna.
Du ser de vingslagen, det är liksom väldigt graciöst.
Naturmorgon, lördag. 6:10 i P1.
Ja, om 6 minuter börjar Naturmorgon med Jenny Berntsson Djurvall. Per Berg heter jag som har helgpasset här i Hallåstudion. Och nu närmast ska vi sända Tankar för dagen med Ellen Tingström. Hon är student i kemiteknik.
Jag står på toppen, högst upp på en slocknad vulkan, mitt på världens högsta fristående berg, Kilimanjaro. 5895 meter över havet. Runt mig breder savannen ut sig i norra Tanzania och jag har just nått målet, bergstoppen. Men varför är jag här? Och vad har jag lämnat efter mig i min längtan på vägen upp? Det är svårt att andas i den tunna luften här. Jag orkar inte mer än ett långsamt steg framåt var femte sekund och jag måste påminna mig själv om att fortsätta andas. Natten har just övergått i dag och den rosa-orangea gryningen solklot exploderar snabbt till ett bländande, brännande ljus så här nära ekvatorn. Jag har kommit hit för att se glaciärerna, långt ovanför Serengetis oändliga vidder. Vid bergets fot rör sig leoparder, giraffer och vårtsvin bland akasiaträden. Jag har vandrat genom daggskimrande regnskog, över hedlandskap där knotiga träd kämpar mot vinden och vidare över den karga, grå alpina öknen, fylld av sylvassa skarpa stenar. Nu står jag här, längst upp, där allt som återstår är glaciärens bländvita is. Skör och smältande. Naturen förändras för varje höjdmeter jag går. Den anpassar sig, kompromissar, överlever. Det är här, med blicken vilande över landskapet och syrebrist i blodet, som jag inser att det inte är berget jag besegrat, utan mig själv. Och plötsligt måste jag rannsaka mina drivkrafter. Vad söker jag egentligen? Och till vilket pris? I vår strävan uppåt lämnar vi spår. Kilimanjaro är en nationalpark. Tältplatser och stigar noggrant utmärkta för att minska slitage. Och allt vi bär upp ska bäras ner. Ändå gnager tanken. Vad lämnar jag efter mig här? Jag har sett bilder från Mount Everest. Sopberg, köer, övergivna tält. Till och med kroppar som inte går att få ner igen. Måste höjden alltid vara målet? Vilka avtryck lämnar jag när jag ständigt söker nya vägar? Och vad finns kvar när vi är borta? Skräp, fotavtryck, nedtrampad vegetation. Hur påverkas avlägsna orörda platser? Natur som kanske inte alls är menad att beträdas av en nyfiken människa som mig. På vägen ner igen dunkar stegen i tårna. Mina stortånaglar blir blåsvarta och gör sig redo att trilla av. Min vän som har gjort detta förut berättar hur lång tid det tar innan nya växer ut. Vi nådde toppen och minnena som jag har från berget får mig att spricka ut i ett leende som inte går att hålla tillbaka. Jag kommer minnas vår resa för alltid. Men det viktigaste handlar inte om höjden, utan om vägen dit. Om solidaritet och att hjälpas åt framåt. Och om varsamhet med naturen vi färdas genom. Från savannens djur och regnskogens dagg till glaciärens smältande is.
Thank you.
Och där slutar lördagens tankar för dagen med Ellen Tingström. Om en minut ska det handla om insekterna på ett naturvänligt jordbruk och vattenrikets svarttärnor.
Spanarna.
I och med AIs utveckling så har ju musikarbetarna blivit värnlösa små barn i internets hage.
Fredagar och lördagar i P1 eller när du vill i Sveriges Radio Play.
Ord av germanskt ursprung går bakåt och synonymerna med internationellt ursprung går framåt. Så till exempel ett ord som relationer ökar, förhållanden minskar, attityder ökar, hållningar minskar.
En vacker dag är jag övertygad om så kommer voodoo och bli godo.
Vi hörs i Spanarna.
Och om du missade gårdagens direktsändning sänder vi Spanarna i repris idag på förmiddagen 9:03. Och den här veckan är det Niklas Källner, Jonathan Lindström och Katarina Barling som spanar. Programledare Katti Salström, 9:03. Nu lämnar jag över till Jenny Berntsson Djurvall.
Vårt brukande av jorden för att ge oss mat kan samtidigt både gynna biologisk mångfald eller utarma den. Idag ska vi besöka en forskningsgård som studerar hur lite större jordbruk kan bli bra på naturvård. Vi ska leta insekter runt kvigorna som hålls på plats av virtuella stängsel. God morgon och välkomna till Naturmorgon i P1. Jag heter Jenny Berntsson Djurvall. Och Maria Wiklands är fältreporter den här morgonen. God morgon Maria.
God morgon.
Var finns du någonstans?
Ja, men jag är på Röbäcksdalen utanför Umeå, eller det är i Umeå, det är bara några kilometer från centrum. Jag står med ungefär 40 kor, mjölkkor, som är superpeppade på att få gå in och bli mjölkade.
Ja.
Ja. Och det hörs något om när de äter. De är lite för långt bort.
Mm.
Ja.
Och vad ska vi göra där på forskningsgården?
Ja, men alltså, vi ska ta och kolla hur mycket insekter som finns här som gynnas av de här korna som går och betar i landskapet. Och så ska vi kolla på korna.
Mm.
Ja.
Har du en bra morgon? Det regnade igår. Hur är det idag?
Ja, alltså det är ju så, det är jättefint. Det är, himlen är ganska hög, men det är ändå moln. Det kom några stänk precis, men jag tror faktiskt att det kommer att hålla upp.
Mm.
Det blåser ju nästan ingenting heller, men det är ljuvligt.
Underbart. Alltså det blir ganska mycket insekter har jag märkt när jag kikar på körschemat. För Naturskolan i Örebro, de var ute och hovade och då brukar man kunna få upp olika insektslarver. För många insekter har ju ett vattenliv innan de byter skepnad och blir sländor och myggor och sådär. Naturskolan vill ha hjälp med att artbestämma ett par fynd och det ska de få ungefär 28. Vita fisktärnor eller silvertärnor, de har ju många koll på, som måsar ungefär, men gracilare fåglar och lite spetsigare på något sätt. Men idag ska vi träffa svarttärnan, en ovanligare art som bland annat häckar i Kristianstad vattenrike.
Kommer de rätt över oss, svarttärnorna?
Wow!
Jättefina är de.
Gnälligt och små lätta.
Ja, de är som graciösa som fjärilar.
Reportage om de insektsätande svarttärnorna i vår andra timme. Och så årets trädgårdskryp. Det har blivit utsett av folkbildningsprojektet Rikare trädgård. Och det är tvestjärten. Inte omtyckt av alla, men hörni, det är en intressant bekantskap. Vi ska lära känna den ungefär 7:30.
Välkomna att höra av er med frågor och betraktelser. Vi finns ju alltid på Naturmorgon, @sverigesradio.se, och på sociala medier, då söker man bara på Naturmorgon. Men vi börjar hos fältreporter Maria Wikland som alltså är på SLUs forskningslaggård vid Röbäcksdalen i Umeå. Och ni är ute just nu då, Maria, du och Kona.
Vi är ute och precis nu så öppnar Einar som jobbar här så att de ska få gå in nu mot mjölkningen. Alltså det är kring 40 kor, det är svensk rödbrokig boskap. Ja, där går den första. Ja, så peppad var hon inte ändå. Hon började käka lite. Ja, så där ja. Så, nu bär det av. De ska gå ungefär 100 meter bara. Alltså det är ganska stora djur. Så att jag tror att det gör det gott att få gå in. Men Mårten Hetta, de här korna, de har gått på bete nu under natten. Hur länge har ni haft dem på bete?
Ja, men på Röbäcksdalen här så släpper vi ut korna på bete då i slutet på maj. Och sen är de ute på bete till och med, kan man säga, slutet på augusti, början på september. Och just de här korna är ju i ett försök för att se att vi kan liksom producera mjölk på bete. Även med högt avkastande kor då, som har stort näringsbehov.
Mm, just det. Det här är ju en kontroversiell fråga. Eller en fråga som diskuteras åtminstone. Men vi kan kanske komma tillbaka till det. Men de går alltså ute. De betar gräs. Men det här där de här går, det är liksom ett produktionsbete. Det är ett väldigt intensivt grönt gräs. Och det är ganska tätt mellan grässtråna.
Ja, men det här är ju liksom ett bete som ett högt näringsinnehåll, mycket socker, smältbar fiber. Så det här är ju ett jättebra foder till korna som liksom har ett högt näringsbehov då. Ja. Och det vi befinner oss nu liksom i det boreala jordbrukets epicentrum. Här liksom finns det möjlighet att producera mjölk baserat på grovfoder, och det är det som vi jobbar med här.
Ja. Och nu. Ja, det travas och det galopperas till och med. Det är nästan som Lidingöloppet eller något valfritt annat lopp. När de väl börjar komma igång. Lite trångt, lite buffligt. Men det går undan. Men du, vad gör det med korna att gå ut så här tidigt och äta på det här nya gräset?
Ja, man kan säga så här, korna trivs ju väldigt bra. Och de har ju varit ute nu hela natten och vi har ju funnit det i vår forskning att de äter faktiskt mer på nätterna. Framförallt varma dagar så är det liksom ur ett djurperspektiv bättre att vara ute på natten då. Och då, vi har ljusa sommarnätter, väldigt hög kvalitet på gräset och liksom, det är också mindre insekter och sådär. Så att det är liksom ofta väldigt fördelaktigt att ha korna ute på natten och det verkar som de trivs med det.
Mm. De ser nöjda ut. Men du är husdjursagronom. Så du jobbar ju liksom med att kolla hur korna påverkas när ni gör olika saker.
Ja, man kan säga så här, vi tittar ju på liksom hela kedjan och vi tittar ju även då idag på ekosystemtjänster också. Så att djurens roll i landskapet, djurens roll i livsmedelssystemet. Och naturligtvis då tittar vi på, som i det här fallet, på djurens fysiologi och foderomsättning. Men även liksom på vad som händer på betesvallarna, dynamiken i växternas fenologi som det heter och artsammansättning. Det är många frågor. Och så i det här försöket specifikt så tittar vi liksom på möjligheter just att producera mycket mjölk baserat på bete. Och det är ju liksom en het fråga i Sverige som jag tycker är liksom bra att vi belyser på ett vetenskapligt sätt. Och sen har vi ju liksom unika förutsättningar här. Det här är ju en lagård som har stora fina beten precis utanför ladugårdsdörren, och det är ju inte alla som har, va?
Nej, men med norrländska mått mätt så är det en ovanligt stor sammanhängande markyta.
Ja, men alltså det är ju få förunnat att ha en sån här jordbruksfastighet med en god arrondering, och att det liksom, som jag utsade alldeles nyss då, att betesmarken är precis utanför dörren och att det är stora sammanhängande då åkrar.
Ja, Röbäcksslätten ligger precis söder om Umeå. Det är liksom, när man kommer in mot Umeå söderifrån så är det först Röbäcksslätten och sen kommer man in till centrum. Den är ju väldigt, väldigt nära. Och den är också väldigt stor.
Ja, men det är ju det som är lite unikt, att vi både är ett stadsnära jordbruk samtidigt som vi är mitt ute i det här Natura 2000-området och Umeälvens delta och slätter, som omfattar liksom det som vi upplever nu, det intensiva jordbrukslandskapet. Men så omfattar det även då våtmarker, naturbeten, vattendrag och så vidare. Och allt det här bildar ju en mosaik då, där jag skulle vilja säga att våra mjölkkor är liksom motorn i det ekosystemet till mångt och mycket. För utan de här betande djuren, då skulle vi ju liksom ha en väldigt tydlig förbuskning, och vi skulle ha svårt att hålla betande djur ute i naturreservaten. För nu är djuren här, men som kvigor så går de ju ute på våra naturvårdsbeten och i våtmarkerna. Och det gör de ju även deras tjurkalvar som stutar då, som används i att jobba med ekosystemtjänster. Och sen som vi har Roger med oss här som pratar dyngbaggar, så har vi det perspektivet.
Precis, nu har vi ju gått, det var inte helt lätt att gå här i spåren efter korna, men vi har tagit oss in mot lagorn. Så vi går här längst bak i kön. Men lite senare, så vi ska ta och titta lite grann på och se vad vi kan hitta för småkryp som gynnas av att det finns kor här. Okej, nu ska vi se. Vi måste gå in i lagorn så att Einar får stänga. Du, här var det gödsel. Oj, hallå där. Det är en ko som, alltså hon är så fin. Hon har lite svarta partier i ansiktet. De är ju annars bruna och vitfläckiga.
Och nu ska ni mjölka då innan ni går ut och letar dyngbaggar,
ja,
eller?
Ja. Ja, nu ska det mjölkas. De stannar och fuskäter här också. Mm. Ja, då, vi går här.
Då kommer vi tillbaka till er om en liten stund då. Maria Wiklands på forskningslaggården Röbäcksdalen. Mårten Hetta är husdjursagronomen, och snart ska det dyka upp en entomolog också. Jag minns inte vem som skrev det, men om man cyklar hela Sverige norrut 2-3 mil om dagen, då kan man få uppleva våren i 4 månader. När lövträden börjar anta en djupgrön nyans av klorofyll i Skåne, så är det ju musöron på björkarna längst i norr. Vår reporter Lisa Henkov var i veckan ute i en skog strax söder om polcirkeln i närheten av Moskosel tillsammans med renskötaren Britta-Stina Chaggo. Och där blommar en rosa skönhet just nu.
Nu går vi in i en ganska stenig skog med mycket hänglavar, björkar, och så är det tallar och granar är ganska jämnt fördelat på något vis. Och det är precis så att björkarna håller på att spricka ut. Britta-Stina Chaggo har sagt att hon ville visa mig en norna. Här är en! Ja! Oj! Wow! Precis in till en hög med älgspillning. Åh, så söt! Den ser ut som nästan som en hand, liksom rosa fingrar uppifrån med de här bladen.
Ja. Den är jättefin. Det är så kul att den är så färgstark fast den är så liten.
Ja, och nu vänder jag upp här själva blomman på något vis. Hur vanligt är det att du ser Nona när du är ute?
Nej, det är inte så vanligt. Alltså, den är ju en sällsynt. Växer väl bara i vissa där det ska vara kalkrikt. Plus att det dessutom är det ju, det finns inte så mycket gammal skog kvar där den trivs eller.
Men här fanns det, och hade du fler där borta?
Ja, här var det.
Alltså den är så oerhört förtjusande. Och till och med namnet är förtjusande. Ödesgudinnan? Ja, det är det kanske. Där uppe. Nej, titta, här är det ju supermånga. Den här var så förtjusande. Och den har ett sånt här klassiskt orkidéblad där också. Fast det här ser som lite räfflat och lite buckligt ut. Och så hänger... Blomman är verkligen nedåtvänd och jag vet inte om det har med regnet att göra också. Men uppifrån så ser det ut som en hand med fem fingrar nästan. Med bladen. Och sen så under så är det en mörk röd skälk. Och sen den här, en blomma med en hårig landningsplats för någon insekt. Och ett tak där som kan slå igen ser ut som. Och så en strimmigt gap i munnen på något vis. Ah, en oerhört fin liten växt.
Ja, men det här är en gammal flodbotten. Det har ju runnit en älv här. Alltså, nu är det ju, det måste ju vara väldigt länge sedan.
Men efter istiden, ja, kanske det, precis, var en älv som...
Så att jag tänker att det är det som har påverkat det lite speciell växtlighet just efter det här stråket här.
Och här brukar du vara med dina renar?
Ja, precis. Vi är ju, framförallt är det ju min kusin som brukar vara i det här området, bara här, precis den här backen här ovanför, med renarna på vintern.
Mm.
Så att vi är ju sällan här på sommaren. Men jag tycker det är så fint med Nornan, så det är kul att komma hit och titta på den. Det är ju en väldigt begränsad tid nu som den blommar. Så det gäller att pricka in de här dagarna om man ska se den.
Ja, för visst är det bara några dagar?
Ja, det är bara en kort period.
Ett litet Nornaparadis.
Ja.
Det är tofsmes, ser det ut som. Åh, det är verkligen tofsmes här. De har en väldigt omisskännlig profil med en riktig rätt uppstående tofs ovanför pannan, så det blir väldigt kaxigt och lite. Åh, nu pågår det lite uppvaktning där faktiskt. Den ena tofsmesen fick lite mat av den andra och exakt i den stunden så blir jag stucken av en stickmygga, årets första, som sätter sig på mitt finger.
Bland tofsmesar och nornor, renskötare Britta Stina Schaggo och reporter Lisa Henkov. Och medan Lisa Henkov njutit av nornor och sagt hej till en nykläckt stickmygga, då hade bimolnen vuxit till sig. Inte det ett försommartecken ändå. Och snart var det åska och regn över henne, och det passade hon på att spela in. Regndropparna på en liten tjärn i Sierre naturreservat öster om Jokkmokk. Häromdagen lät det så. Ellen Landberg skriver, sitter i bilen på väg från ett naturreservat utanför Stockholm. Jag satte klockan på 3 och tog med hunden dit för att få uppleva en egen fågelsångsmorgon. Det är så magiskt att ta en kopp te i soluppgången med toffsvipor, rödbena, enkelbeckasin och sånglärkor. Hörde nu det ni sa om att uppleva våren genom att sakta ta sig genom Sverige? Kom och tänka på Brusewitz fantastiska bok Lång vår. Kanske var det det ni hade i bakhuvudet. Ja, men det här är Naturmorgon i Sveriges Radio P1 och vi är framme vid upplösningen av naturfrågan. Förra veckan lät den så här. Vi söker en batterist som behöver torra löv för att höras. Denna åttabening gör inget nät utan jagar i fatt sitt byte precis som det däggdjur som lånat sitt namn till familjen. Hos denna art känns honan igen på sina fläckiga ben. Rätt svar är trumvargspindel. Vi har dragit 3 vinnare bland de rätta svaren. Karin Nordberg i Jomala på Åland får en termos. Kalle Anlund i Hägersten får en tygkasse och Emmy Andersson i Örebro får Naturmorgons tygmärke med en korp på. Grattis! Så hur kommer man då fram till rätt svar? Isak Molin i Ljungskile har löst det skickligt. Han skriver, jag tror rätt svar på förra veckans naturfråga är trumvargspindel. En batterist är en trumslagare. Trumvargspindeln trummar på torra löv. Åttabening är en spindel. Vargspindlar jagar sina byten utan nät. Det gör även vargar. Vidare har även honan fläckiga ben. Och jag måste läsa Åsa Söderhjelm i Älvkarlebys mejl också. Trumvargspindeln är den batterist som om våren håller sprakande I love you-konserter i form av raggningsduetter framförda på torra löv, möjligen från Al, eller stavning då Al Green. Mm, fattar ni? De flesta spindlar spinner nät för att fånga in sina byten, men så gör inte vargspindlar. De jagar i fatt sina byten. I Sverige finns det nästan 60 olika arter vargspindlar och en av dem är trumvargspindeln. Och som namnet säger så kan den trumma. Det låter ju inte starkt, men spetsa öronen nu. Vi ska följa med hem till biologen Tobias Ivarsson i Ormesberga utanför Växjö. Det är en solig aprildag när lövsångaren just har anlänt och spindlarnas parningssäsong börjat. Och i de torra löven under en sälj kan man höra ett svagt trummande.
Hör du det här trummande lätet nu också?
Ja, jag hörde det faktiskt.
Det gör det, ja. Det är de här trumvargspindlarna.
Just, men ska vi lyssna igen då? Där! Kan du liksom lokalisera det ljudet, Tobias?
Nej. Nej, det är ganska lurigt att få syn på dem.
Ja, men
man,
du...
Man hör, sen är de lite luriga, för så fort man försöker komma närmare, då blir de ju tysta.
Ja, där hör du det.
Oj, jag var lite närmare här nu.
Ja.
Se. De tycker om att vara bland de här torra säljlöven.
Mm.
Det ligger liksom lite torra löv. Det tycker de om att spela. Och det är framförallt hannarna som de ska på något sätt vibrera med bakkroppen. Mot de här torra löven då.
De gör det mot löven?
Ja, jag tror det. För de tycker om att vara bland de torra löven och så låter det ju... Lite resonans på dem där, antar jag.
Du berättar lite mer om trumvargspindel.
Den hör ju till gruppen vargspindlar. Så det är ju alltså en spindel som inte bygger några nät, utan de springer omkring då och jagar sina byten.
Mm.
och sen så har ju honorna har ju oftast en, de har ju som en ägg. De har säkert kanske sett att det springer omkring spindlar på marken med som en boll på ryggen. Och då är det ofta vargspindlar som bär med sig sin äggsäck. Och sen när den kläcks då blir bakkroppen full med små spindelungar. Så det här är väl ja, en av de vanligare vargspindlarna tror jag.
Hör vi en igen? Nu är det, vad är det som låter? Är det nötskrika också eller?
Mm, nötskrika.
Jag ska se om det
är. Se om vi kan få syn på någon. De är inte lätta.
Men vi hör dem.
Vi hör ganska många och även honorna kan ju låta så de kan liksom spela mot varandra och de hittar varandra på det sättet att de nästan kan spela mot varandra.
Mm. Jag tystar en liten stund och ser. Vad är det vi håller utkik efter? Vilken färg har den?
De är lite bruna. Precis som löven.
Ja. Okej, okay. Ganska svårt att få syn på den då. Men du har sett den ibland.
Ja, då. Men det är inte lätt alltså. För det är sådana ljud som inte riktigt går att lokalisera. Det finns ju sådana.
Mm.
Där ser vi någonting.
Är det trumhörsbilen?
Ja, det skulle det kunna vara. Lite brunaktig.
Ja. På ett brunt löv här.
Precis, och lite mörka teckningar på bakkroppen.
Tänk om vi kunde få se den trumma.
Ja, det var ju häftigt. Ja. Nu blir jag vägjagad av en myra.
Alltså, när man sätter sig här så känner jag också på mina händer att ja, myrorna är på mig lite. Det var coolt med nu hör man den igen. Men du, trumbergsbilden, hänger den ihop med säljen? Är det de vissna löven då kan man säga?
Ja, de verkar ju tycka om att trumma på de här, men de kan även trumma på andra löv vi har. Mm. Lite längre bort här på andra sidan är det ju en ek, den tycker väldigt mycket om de löven och sådär. Men det ska ju vara liksom ofta torra platser, liksom ett lite varmt bryn eller så, en gräns mellan öppet och skog som blir ett bra mikroklimat alltså, tycker de om.
Just det.
Så det är ganska kul faktiskt. Och, alltså, om man inte vet om det så är det inte säkert man hör det.
Nej.
För det är liksom, det är så pass lågt men ändå liksom när man är ute och verkligen ja men det är något som låter. Mm. Och sen så är det ganska svårt att fatta vad det är för något för man är så svårt att få syn på.
Exakt. Men
det måste ändå vara de här trumvargspindlarna som håller på här nu på våren.
Ja.
Det finns ju någon som heter trumspindel också. Men
ja, det är inte samma sak.
Den sitter nog mer uppe i buskarna så på sommaren och låter och... Oj, nu var det nog nära här.
Ja, jättenära.
Det var biologen Tobias Ivarsson som kröp runt i fjolårslöven och lyssnade efter trumvargspindlar tillsammans med reporter Helena Södlund. Jag sitter ju här med jättebra lurar i en tyst studio och kan höra den där trumningen i inspelningen, men det är ju inte så himla lätt. Vi ska se om det kan gå att få höra när man lyssnar i en närmare inspelning. Trumvargspindlar. Spindlar som trummar på torra löv. Ja, men då kan man nästan räkna ut att det här är Naturmorgon i Sveriges Radio P1. Och förutom spindlar så kryllar det av en hel del insekter i programmet idag. Många insekter börjar sitt liv i vatten. Och det ska det handla om nu.
Till naturskolan i Örebro kommer skolklasser för att ha temadagar om till exempel allemansrätten eller om vattendjur. Och när en femteklass från Glanshammar var och hovade vattendjur häromveckan så fick de upp ett par organismer som ingen riktigt kunde artbestämma. Det ena var ett simmande djur med ganska stort eller relativt stort huvud med horn och en långsmal kropp. Och det andra var en gelésamling med massor med gröna små prickar i. Vi ringde upp naturpedagog Malin Bideby från Naturskolan och så insektsexpert Moa Pettersson från Artdatabanken för att lära oss mer om några vattenlevande småkryp. Ja, men Malin, berätta vad det är ni har hovat upp för någonting. Det är några olika grejer, men vi börjar med en liten krabat som sprattlar i en glassbytta.
Ja, precis. Och det är ju frågan. Vi har försökt att få koll på vad det är, men vi tror det är någon typ av en mygga. Någon tvåvinge i alla fall. Men den har som små horn uppe på huvudet och den var liksom större än de mygglarmer som vi brukar få upp. Så vi har varit lite fundersamma.
Mm. Moa Pettersson, entomolog på Artdatabanken SLU. Ja, det är en liten hornförsedd krabat som simmar runt där, brun.
Ja, precis. Och det är lite kul för att mycket riktigt så är det ju en mygga. Och när man säger mygga så brukar ju folk tänka på stickmyggor. Och de har ju akvatiska larver, men det här är faktiskt en annan myggfamilj som heter tofsmyggor. Och jag vet faktiskt inte om tofs kommer från de här små hornen eller vad liksom syftet är med det namnet egentligen eller bakgrunden. Men det är en väldigt liten myggfamilj, det är bara 8 arter i Sverige. Och man skulle kunna tro att det är en larv, men det är faktiskt så festligt att det här är en puppa. Puppstadiet är ju någonting man annars kanske förknippar med att det är ett väldigt passivt stadie, att det är väldigt stilla. Men många av de här akvatiska arterna har ganska rörliga puppstadier så de kan liksom förflytta sig och simma runt i puppan då.
Men har alla myggor rörliga puppor?
Det vågar jag nog inte svara på, för vi har ju liksom myggor som det är flera olika familjer och några lever i vatten och några lever i land, så jag kan tänka mig att de landlevande har mer passiva puppor än vad de akvatiska har.
Just det. Malin, har du sett den här tidigare, den här krabaten?
Nej, men vi har ju sett den i det här larvstadiet. Men inte i puppstadiet. Och det var liksom, ja, så vi vet alldeles så här, men vad är detta?
Vad var skillnaden då? Vad var det du reagerade på som var kändes nytt med den här?
Ja, men det var de här små hornen, för de ser man inte alls på tofsmyggans larv. Och att den, nej, liksom, att den simmar liksom så ryckigt och korvigt, eller hur man ska uttrycka det sig.
Larven ser ju, som du säger, mycket annorlunda ut. Det är ju liksom en väldigt liksom långsmal, nästan glasaktig kropp och genomskinlig sak.
Ja, med lite svarta prickar i båda händerna, eller hur man ska säga. Ja.
Precis. Mm.
Men ni gjorde fler fynd, Malin, som ni blev fundersamma över. Kan du förklara vad som finns på en bild som du har skickat till oss?
Ja, det är någon typ av äggsamling och den är nästan som en, ska man säga, en ring med små, små gröna geléprickar i något genomskinligt.
Vad har ni tänkt att det kanske är?
Ja, men någon äggsamling av något slag. Och när vi har liksom försökt att kolla det så tror de, vi har frågat förut, att det är någon tvåvinge. Någon, kanske någon fluga. Just. Att det är ägg. Men, ja, men det känns så dumt att man bara säger till eleverna som kommer att ja, vi tror att det är så. Uh-huh. Det vore kul att veta.
Mm. Uh-huh. Vet du, Moa?
Ja, jag tittade på den här bilden och den här ringen var ju ett bra exempel. Det ser ju nästan ut som en falukorvsring av något grodäggsliknande. Och det är nattsländade ägg. För de lägger i sådana geléhöljen.
Aha, nattsländade ägg. Mm.
Precis. För jag tänker, larven är akvatisk men den vuxna lever ju på land. Och då många av de nattsländarna lägger sina ägg till exempel på blad. Så de lägger en sån liksom geléklump och så kommer den liksom droppa ner i vattnet sen då.
Har de här droppat ner, tror du? Eller finns det arter som också lägger rätt ner i vattnet?
Det finns nog de som lägger rätt ner i vattnet. Och jag vågar inte säga på artnivå vad det här är för något. Det är över 200 olika arter nattsländor i Sverige. Så det är klart att det finns variation där.
Just det. Och nattsländor, Moa, är det de här som... Jag vet inte om du håller med nu, men jag tycker de ser ut som en halv lönnnäsa. Alltså, två vingar som liksom är ihopfällda oftast, men väldigt fina. Och sen så antenner då. Och sen så ofta lite bruna så, men en del har väldigt fina små mönster på sina vingar.
Ja, ja, men det var väl inte en helt liksom tokig beskrivning av dem. Man brukar säga att de har taklagda vingar, som om man tänker ett hustak.
Mm.
Och sen väldigt långa framåtriktande antenner. Och som sagt, det finns de som har väldigt grant mönster på vingarna. Och det här är ju vad man brukar kalla en systergrupp till fjärilarna. Så de står ju evolutionärt sett nära varandra där. Så det kan man ju tänka sig lite när man ser de här snygga vingmönstren.
Mm. Jag tänker på det när man är och hovar så här. Det är ju otroligt roligt om man hittar massa olika larver och pupper och nymfer och vad det nu är. Alltså många djur som är insekter och som vi sen kanske mer känner när de flyger. Ja, men typ som myggor och trollsländor och sådär. Hur vanligt är det, Moa, att insekter har just det där? De lever först i vatten, sen kläcks de och sen lever de på land.
Ja, men det är förhållandevis vanligt. Det förekommer ju inom flera olika insektsordningar att man har upptäckt det här semiakvatiska livet. Och att ha ett larvstadie i vatten och ett vuxenstadie ovan vattenytan. Så att, obesläktat av, så har flera insekter kommit på att det här är en bra livsstrategi.
Och vad är det som är så bra med den?
Ja, om man är en landlevande insekt som lever hela livet ovan jord, så är oftast, då har de väldigt hög parasiteringsgrad, brukar man säga, att det kan vara parasitsteklar eller parasitflugor till exempel som går på de här larverna. Och då klarar sig arter som lever akvatiskt i larvstadiet mycket, mycket bättre undan den typen av parasiter. Sen är det klart att i vattnet kan det ju vara andra faror som lurar, till exempel fiskar och sånt då.
Mm. En annan fördel med att vara semiakvatisk, alltså att leva en del av sin livscykel eller vad man ska säga i vatten, det är ju att larv och vuxen inte äter samma sorts mat, så att de inte konkurrerar med varandra. Det berättade Moa Pettersson från SLU Artdatabanken och så hörde vi Malin Bideby, naturpedagog på Örebro Naturskola. Och hennes bilder på tofsmyggepuppa och nattslände ägg finns på Naturmorgons webb. Vi fortsätter med insekter och undrar lite vilka insekter som trivs på och kring ett jordbruk med kor. Maria Wikland, vår fältreporter, är i Röbäcksdalen i Umeå på en forskningsgård. Och i all sin dag, vad håller ni på med?
Ja, men vet du vad? Vi flyttade oss från korna och sen så hittade vi en hög gödselavfall. Eller så här, det är massa halm och silage. Och...
Det här är stallavfall som är vid en gödselhög. Och den har börjat brinna så att man ser det ryker.
Oj, gud, det är varmt.
Ja, det ryker.
Ja, jättevarmt varmt.
Och det finns lite svamp i och framförallt så tror jag att det finns mycket insekter i det här.
Ja. Roger Tamen, han har en speciell hacka och sen så gräver han liksom sig in i den här högen. Jag får akta mig lite tror jag. Och sen slänga ner det här i en, ser ut som en hov, en grön tygpåse som är ett galleri och sållar. Ska vi gå och kolla vad du har hittat nu då?
Ja, det kan vi göra.
Ja.
Det är ett insektssåll.
Ja, ett insektssåll. Mm. Ja. Men Roger Pettersson är entomolog också vid Sveriges lantbruksuniversitet. Så, och tanken här är att vi ska försöka se vilka småkryp som gillar att vara här i anslutning till korna. För korna äter ju inte bara en massa växter. Utan i spåren så följer det också en sjuk mängd insekter och fåglar. Okej, nu vräkte du upp det här.
En myra.
Du vräkte upp det här nu, Roger, på en vit duk som vi har på ett bord. Ja. Och då är det ju bara en massa, man ser skräp. Eller
ja,
hur?
Ja, skräp. Du ser vad man kallar för förna.
Ja, exakt. Med ett finare ord. Och så när man börjar titta så här, då rör sig en del av det här skräpet.
Ja.
Och då ser vi att det är ju inte bara förna.
Nej,
utan det är massa... Det är, här har vi en liten myra.
Ja, och kvalster.
Och kolla, där har vi ett litet...
Kvalster, flugor.
Jag tycker det ser ut som en spenmodell.
Här har du en liten, här har du en liten kortvinge, en skalbagge.
Ja, ett litet streck som rör på sig. Det är alltså en kortvinge.
Oh, ja. Den här är ganska stor. Den är ju säkert 2 millimeter.
Ja. Det här är ingenting för någon som behöver läsglasögon, det kan jag säga. Jag ska... Du kanske kan ta fram den här luppen, Mårten. Okej, nu börjar du... Nu börjar Roger samla upp grejer.
Ja. Här, jag ska se, där var en fluga.
Ja. Det blir ju som ett intensivt arbete nu med att...
Sen har du spindlar också, du ser.
Ja.
Så att det är liksom en hel mängd olika...
De här spindlarna är ju jättefina. De är små, som ett knappnålshuvud. Mm. Bakkroppen blank, svart och så lite rödaktiga ben. Vad tog du den där då? Det var också
en kortving här. Ja. Men vi kan se vad som finns i sållet generellt kanske.
Ja.
Att jag tömmer alltihop.
Men hur många, om du liksom skulle gissa, hur många arter skulle du kunna hitta i en sån här stallavfallshög, gödselhög?
Ja, det beror på dels tid på året, vilken region, vilken...
Ja, men här.
Ja, just här och nu så skulle man nog kunna säga minst 50, kanske uppemot 100 arter skalbaggar.
Och det är bara skalbaggarna. Ja. Kolla här, nu hittar vi direkt en tusenfoting.
Det var något större.
Ja, och du, den var snabb.
Jo, och den där är ju en kilopod, alltså en mångfoting då, som kallas för enkelfoting.
Jaha.
Den ser nästan förhistorisk ut.
Ja, verkligen.
Ja.
Och alla här har ju sin egen lilla uppgift och roll. Så här då, ser du?
Ja, där har vi en större kortvinge. Som du ser där. Ja,
ja, tjusig. De är ganska snabb också.
Jo då. De
här har vi en till. Men det är helt otroligt att när man... Här har vi en hoppstjärt. De är roliga. Hopp, hopp, hopp.
Mm-hmm. Men vad som händer här är ju det att det här stallavfallet som innehåller väldigt mycket näring... koloniseras av en massa insekter, typ flugor och fluglarver. Och sen får man också svamp som koloniserar. Så att du har både då, de här som äter svamp, det man kallar för svampätande insekter.
Mm.
Och rovlevande som kan äta de där hoppstjärtarna du pratar om.
Mm.
Eller fluglarver eller annat. Och det blir extremt mycket näring och väldigt mycket mat för de här insekterna.
Okej, nu siktar du inne på en prick som du tog upp.
Ja, det var en liten fuktbagge. Fuktbaggarna, de gillar svamp.
Ja.
Och det finns många arter av fuktbaggar. I synnerhet i ett släkte då, som heter atomaria, där som kan dyka upp i sån här stallavfall.
Mm.
Men sen har man vissa tider på året så får man andra arter än vad vi får nu då, va?
Och det är ganska tidigt på säsongen än så länge.
Ja, men det kan man säga. Men en del är faktiskt vinteraktiva, så att i anslutning till ladugården, för det är så varmt vid ladugården.
Mm.
Och i det här stallavfallet, så att du kan hitta arter även i december, januari i stallavfall.
Mm.
Och då får man oftast de här som få har sett eller observerat. För det är inte så många som är ute och sållar i januari i stallavfallet.
20 minus. Du, Mårten, du tycker det är lite kul att få veta det
här. Ja, men absolut. Man har ju tittat på den här gödselstacken många gånger och inte alls fått klart för sig vilken enorm biodiversitet som finns här. Så liksom, som agronom så ser man ju det här i första hand som växtnäring som ska ut på fälten.
Ja.
Men om vi tittar här med de här flockarna med pilfinkar och gråsparvar som är runt omkring oss, de är ju här av en anledning. Och insekterna är säkert en del av det.
Mm. Ja, och sen du ser alltså havre och massa saker som är godsaker som finns kvar. Men det är ju jätteroligt att se mångfalden som finns kring en sån här gård som ändå är liksom en konventionell mjölkgård.
Så är det.
Så.
Maria?
Mm. Ja?
Vi måste tacka er för nu, men välkomna tillbaka om en liten stund. Mårten Hetta, Roger Pettersson, Maria Wiklands och det här är Naturmorgon. Men nu ska vi lämna ordet till Viktor Bergman på SMHI för en landväderprognos.
God morgon. Maj har avslutats med rätt så ostadigt väder och den trenden verkar hålla i sig in i början på juni. Idag har vi ett gammalt lågtryck som ligger och snurrar över Finland, vilket ger en del regn in över främst norra Norrland. Längre söderut passerar en högtrycksrygg, vilket ger växlande molnighet men mest uppehåll. I natt väntas på många håll klart väder, men det blir kyligt med lokalt minusgrader. Under söndag börjar sedan nästa lågtryck ta sig in västerifrån med regn på bred front in över landet. I Dalafjällen och södra Norrlands fjälltrakter är risken för gräsbränder stor. I delar av östra Götaland och östra Svealand är risken för skogsbränder stor eller mycket stor. Utsikter till imorgon bitti. Södra Götaland. Inledningsvis mycket moln och möjligen något regnstänk, men fram på dagen soligt. 17-23 grader och högst blir det på ostsidan då vi har västlig vind. I kväll och i natt mest klart väder av 5-10 grader, lokalt lägre. Då även svag vind. Norra Götaland samt Öland och Gotland. Ganska soligt, men under dagen bildas en del stackmoln och i ett stråk tvärs över Götaland, ungefär i höjd med södra Vättern, kan molnen bli rätt så täta. 16-22 grader och västlig vind. I kväll försvinner mycket av molnen och i natt mest klart väder 2-8 grader. I natt även svag vind. Svealand samt Gästrikland och Hälsingland. Solig start på dagen, men efterhand bildas stackmoln som särskilt i norra landskapen kan bli täta. 16-20 grader, men från Siljan och norrut 11-17. Under kvällen försvinner molnen och det blir en solig avslutning på dagen. I natt mest klart och kyligt med allmänt 0-5 grader, men på flera håll i söder håller det sig ändå till 5-10 grader. Nordvästlig vind med friska bivindar, från ikväll mest svag vind. Övriga södra Norrland. Halvklart till mulet väder, emellanåt ändå en del sol. I fjällen kan någon enstaka skur förekomma och inledningsvis berörs även Ångermanland av skurar. Temperatur idag 10-15 grader väster om Storsjön 5-10. I kväll sjunker molnen ihop och det blir soligt. I natt mest klart väder och kyligt. Bortsett från kusten väntas 0-5 grader och på flera håll i Härjedalen och Jämtland några minusgrader. Nordvästlig vind med friska vindbyar. I natt avtagande vind. Och norra Norrland. Mest mulet och tidvis regn på kalfjället med inslag av snö. I södra Lapplandsfjällen mest uppehåll och här kan solen visa sig en del. I allmänhet 5-11 grader, i fjällen något lägre. I Tornedalen dock 12-17 grader. I kväll och i natt börjar månen och regnet röra sig bort österut och i västra landskapen delvis uppklarning med -3-+2 grader. För övriga delar i natt 2-8 grader. Vind mest från nord eller nordväst med friska byvindar. På söndag börjar nästa lågtryck med regn ta sig in med början i sydväst. På många håll i landets östra och norra delar hinner det dock bli en rätt så solig dag. Framför lågtrycket strömmar varmare luft in och i östra Götaland och östra Svealand 20-25 grader. Natten till måndag passerar regnet över resterande delar av landet och följs på dagen av växlande molnighet och en del skurar. I allmänhet 12-17 grader, men får solen ligga på så kan det lokalt bli 20. På tisdag får vi en tillfällig stabilisering i samband med en högtrycksrygg innan nästa lågtryck framåt mitten av veckan närmar sig västerifrån med nya skurar. Klockan 6 hade Stockholm 11 grader, Göteborg 12, Malmö 14, Karlskrona och Kalmar 13. Visby 11, Jönköpings flygplats 9, Norrköping 10, Karlstad 8, Gävle 9. Mora och Sundsvall 8, Östersund 5, Umeå 8, Vilhelmina 5, Luleå 9 och Kiruna 5 grader. Och preliminärt lägsta i natt, Blåhammaren minus 1,3 grader. Det var allt från SMHI.
God morgon från Ekot som börjar på säkerhetskonferensen i Singapore. I ett tal under morgonen svensk tid så varnar USAs försvarsminister Pete Hegseth att en kinesisk invasion av Taiwan kan vara nära förestående.
It has to be clear to all that Beijing is credibly preparing to potentially use military force to alter the balance of power in the Indo-Pacific.
Det måste vara uppenbart för alla att Peking förbereder sig för att möjligen använda våld för att ändra maktbalansen i den indopacifiska regionen. Så sa USAs försvarsminister Pete Hegseth inför en publik med asiatiska och europeiska ledare på Shangri-La-dialogen i Singapore, Asiens största försvarskonferens. Hegseth pekade på Kinas aggressioner i filippinska vatten och invasionshotet mot Taiwan. Kina rustar och övar dagligen för att ta Taiwan med våld, sa han.
The PLA is building the military needed to do it. Training for it every day and rehearsing for the real deal.
Peking betraktar ju Taiwan som en del av Kina och har sagt att man söker att införliva den självstyrande ön på fredlig väg, men har heller inte uteslutit våld. Men försvarsminister Hegseth menade att hotet om en invasion både är på riktigt och till och med kan vara nära förestående.
The threat China poses is real and it could be imminent. We hope not, but it certainly could be.
Axel Kronholm, Singapore.
Och här hemma skärper regeringen kontrollerna av utländska fartyg i Östersjön. Från och med den 1 juli kommer Kustbevakningen och Sjöfartsverket att kunna samla in försäkringsinformation från fartyg som inte bara anlöper en hamn utan som passerar svenskt sjöterritorium eller ekonomisk zon. Enligt Justitiedepartementet är de skärpta kontrollerna en viktig pusselbit i arbetet mot den ryska så kallade skuggflottan som består av fartyg som ofta är äldre, har oklar ägarstruktur och saknar försäkringar och som används för att kringgå sanktioner som oljepristaket. Utanför Hudiksvall attackerades igår kväll en man i 60-årsåldern i sitt hem av två för honom okända unga personer som ska ha knivhuggit honom, rapporterar P4 i Gävleborg. Enligt polisen fick mannen ytliga skador som inte var livshotande. Polisen utreder händelsen som grov misshandel och grovt hemfridsbrott. Ingen är gripen. Så vädret. Idag blir det soligt i södra Götaland. I resten av Götaland och Svealand växlande molnighet. I södra Norrland halvklart till mulet. I norra Norrland blir det regn följt av uppehåll och uppklarning. 15-20 grader i söder och 5-15 grader i norr. Ekots nyheter med Carina Segura Morberg.
Där är P1, Sveriges Radio.
En insekt har blivit vald till årets trädgårdskryp, tvestjärten. En insektsätande fågel har vi i fokus idag, svarttärnan. Och så letar vi bland annat efter sexbeningar av olika slag på ett jordbruk utanför Umeå. En forskningsgård som undersöker hur markerna kan gynna bland annat småkryp. God morgon. Välkomna till Naturmorgon i P1. Jag heter Jenny Berntsson-Djurvall. Svarttärnor är som det låter, sotfärgade tärnor. De är lite petiga med sin miljö, de häckar på lite halvt flytande vegetation, men vill varken ha det för blött eller torrt. Exakt som de vill ha det är det bara på några få lokaler. Och hur ska man då få syn på de här ovanliga fåglarna? Ja, först behöver man ju vara på just rätt plats och sen får man spetsa öronen.
Om man hör det här gnälliga lätet, då är det dags att kolla uppåt.
Vi skådar svarttärnor i Kristianstad vattenrike i ett reportage om en dryg kvart. Tvestjärtar, de kallas på engelska earwig, men de bryr sig inte om våra öron som skrönorna säger. Däremot bryr sig honorna om sina ägg som hon pysslar om och skyddar. Vi ska prata om årets trädgårdskryp med entomolog Julia Stigenberg lite senare i programmet. Och i veckans kråkvinkel reder Mats Ottosson ut vad biologisk mångfald är.
Det är gråsuggorna och kölsniglarna i potatiskällarens mörka grotta. Det är dagmaskarna när du vårgräver. Det är hela skymningskören, taltrast och koltrast. Och rödhake, han som alltid får sista ordet.
Och det är så mycket mer. Hör kråkvinkeln sist i programmet. Ja, men det har bara blivit så att den röda tråden i naturmorgon idag är småkrypen. Och Maria Wiklands, vår fältreporter, är på en forskningsgård i Umeå idag. Vad är det för ställe, Maria?
Ja, men Röbäcksdalen är en forskningslagård som har funnits väldigt länge. Den ligger i änden av Röbäcksslätten som är, ja, men det är en stor jordbruksslätt. Jag tror att den, jag såg någon siffra, så 280 hektar. Och väldigt väl sammanhängande mark. Det är inte så vanligt här uppe i norra Sverige att man hittar så stora arealer som hänger ihop. Och här håller de på att göra massa forskning om jordbruk, om kor, om vall. Alltså det är både liksom djur- och växtforskning, kan man säga.
Och hur man ska kunna driva ganska stora jordbruk och ändå med så bra fokus på naturvård som möjligt. Så du har liksom på något sätt siktat in dig både på korna ju, som vi redan har träffat, och sen så på liksom den krypande mångfalden som också finns på en gård. Och vi har ju redan varit och kikat lite i stallavfallet bland, vad var det nu, fuktbaggar och grejer. Kortvingar, hoppstjärtar.
Ja, det är ju otroligt. När man börjar titta närmare så finns det ju en helt sjuk mångfald i liksom skräpet. Och bara i en komocka så finns det också jättemycket insekter som drar nytta av. Så det är otroligt många små kryp som följer i spåren av korna. Och det här är viktigt att tänka på när man, eftersom antalet kor minskar i Sverige.
Just det. Men du, nu ska ni ner och kika i lite av det vatten som finns på marken på gården.
Ja, men precis. För precis i mitten, eller inte precis i mitten, men den här slätten skärs av, eller, av en bäck som heter Degernäsbäcken. Den börjar här, jättenära, och sen går den genom det här intensiva jordbrukslandskapet. Så man skulle så här, lite fräckt så skulle man ju tänka, ja, det är ett dike, men det är i så fall brett dike. Inte jättesluttande kanter, men jag kan säga 5 meter kanske. Och sen mitt i den här längst ner så är det en ganska liten bäcken då. Så det är, alltså skillnaden från det här liksom vallen på ena sidan och kornåken på andra sidan, så är det ju lite vildare. Och så går jag bara över grusvägen. Så, och då helt plötsligt då kommer det in en bäck från höger. En 90 graders sväng blir det. Så det blir en liten bäckkorsning. Och här kommer Röbäcken in. Så jag går ner här. För Roger och Mårten håller på och letar efter. De håller på och hovar här i vattnet. Jag ska ta mig ner utan att dratta på rumpan. Det är ju inte det lättaste när det har regnat. Okej, men du, kolla där, vilket fynd. En liten aluminiumburk.
Ja, den ska vi ta med oss. Och den lämnar vi inte här. Nej. Och det är inte vi som har lämnat den.
Och kolla, ja, men du fick ju upp lite grus och grejer, lite sand. Du går och välter den där i sollet då?
Nej, inte sollet, utan det är, kan man säga, så det är ett galler, och sen har man en en dunk som är öppen under till. Och de här vatteninsekterna, när de börjar torka upp, då söker de sig ner i den här dunken under.
Just det, ja. Roger Pettersson går upp med hoven. Du, Mårten, vad är det som gör att du vurmar så för den här bäcken?
Ja, men det här